Vill du börja nu?
Ja, nu.
Ja, då trycker jag på startknappen.
Hej och välkommen till Hållbara Bibblan, en podd om bibliotekens arbete med de globala målen. Jag heter Therese Raymond och vid tekniken sitter Kjell Eriksson. Idag ska vi prata om öppna data i kulturarvssektorn.
Det här med öppna data tycker jag är så intressant, för att många är ju rädda för den öppna datan. Men samtidigt så har vi ju jättemycket data som är öppen. Till exempel vilket datum det är, vad klockan är eller när bussen går. För tänk om man inte hade den datan, då skulle man ju vara tvungen att ringa till fröken ur varenda gång man skulle ta reda på vad klockan är. Det behöver man ju inte göra, utan den är ju där. Så att jag tror att man inte behöver vara så rädd för öppen data alltid.
Och med oss har vi en person som absolut inte är rädd för öppna data. Larissa Bork. Hej Larissa, vem är du?
Hej och tack för inbjudan. Jag heter Larissa Bork och jag jobbar som antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum, som är alltså ett länsmuseum i Nyköping. Och där jobbar jag ganska mycket med just frågor om öppenhet, hur vi kan dela information och kunskap med publiken. Och då skulle jag direkt flika in faktiskt och säga nej, just den informationen som till exempel när går bussen är just ingen öppen data faktiskt. Det är data som är tillgängligt, men den är inte öppen. För att alltså det som är öppen data, det är det som är verkligen öppet licensierat och faktiskt också maskinläsbart. Det betyder alltså att datorer istället för människor kan läsa och förstå den. Man kan ställa frågor på ett annat språk än vi människor egentligen förstår. Och där tror jag har vi direkt problemet att kulturarvsinstitutioner gillar att dela kunskap och information med andra. Men att licensiera dem på ett sätt som gör att man kan faktiskt använda den informationen själv utan att behöva till exempel be om lov och skapa egna saker med det. Det är där det börjar bli krångligt.
Jag får ju försvara mig då och säga att jag tänker på den här öppenheten. Det är den jag tänker på mest då, kanske.
Ja, självklart. Och vi som museimänniskor måste ju rätta när vi hör definitioner som inte stämmer helt och hållet.
Nu, det här satte ju igång massor hos mig. För då tänker jag så här, när du säger den ska vara maskinläsbar och det ska vara en öppen licens. Hur gör man det på ett museum då?
Om vi går tillbaka lite i historien, då var det ju så att museer har egentligen haft koll på sina samlingar genom att skriva museikataloger. Det var oftast jättefina, tjocka böcker där man till exempel hade den här informationen om det här föremålet som är ett bord, har till exempel det här namnet, det har ett inventarienummer, och sen skriver vi en text som alltså är en fritext och som beskriver hur det här bordet ser ut så att jag kan hitta det i samlingarna. Men idag har vi ju till exempel databaser där många av de här fälten som vi alltså fyller i är standardiserade på ett sätt. Det betyder alltså till exempel om jag beskriver en servis i våra samlingar, då kan jag använda till exempel ord eller begrepp som inte bara jag som människa kan läsa, alltså fritext, utan jag kan beskriva det på ett sätt som är maskinläsbart. Och då kan jag använda mig av vokabulära till exempel som stora institutioner i hela världen jobbar på. Det finns också öppna vokabulära som till exempel gemenskap som Wikidata-communityn tillhandahåller. Men de definierar till exempel ett begrepp på ett sätt som en maskin kan förstå. Det får ett unikt identifierare till exempel som är till exempel några siffror eller en kombination av olika siffror. Och det gör helt enkelt att maskiner förstår att just ja, den här identifieraren, den står för porslin. Och det gör det hela maskinläsbart.
Så för att jag ska kunna jobba med öppen data så måste jag lära mig ett språk som maskiner pratar?
Inte nödvändigtvis. Om du har tur och jobbar i din institution till exempel med en databas där maskinen eller databasen föreslår direkt när du skriver in porslin, då säger den, ja just det, du menar alltså porslin som i den här definitionen. Och det är till exempel ett sätt att jobba med. Men det finns ju också andra saker som är alltså på det sättet definierat som att man kan använda dem som vi använder dagligen. Till exempel alltså mått är ju definierat. Vi vet vad en meter står för. Men en maskin behöver ju en, helt enkelt en definition som den kan jobba med. För en fritext är mycket svårare för en maskin att fatta.
Det logiska här är öppna data. Jag kan se poängen kanske med att man kan förstå hela kulturarvet som finns hos alla museer. Men finns det någon mer poäng med att jobba på det här sättet med öppna data och tillgängliggöra?
Jag skulle säga att det finns ju olika sätt hur man till exempel kan just tillämpa öppna licenser. Och ett sätt är ju till exempel att licensiera sin metadata, alltså till exempel det som vi använder för att beskriva ett föremål med en öppen licens. Men sen finns det ju också möjligheten att tillgängliggöra sina bilder eller sina medier. Och vi till exempel på Sörmlands museum, vi har ju en webbsida som heter Sök i samlingar. Och där kan ju publiken inte bara se våra samlingar, utan de kan också ladda ner bilderna och de får direkt en beskrivning genom den licensen som vi använder som är standardiserad. Hur de egentligen kan använda den här bilden eller till exempel en ljudfil och så vidare. Och det gör det ju tillgängligt på ett helt annat sätt. Alltså länge har ju kulturarvsinstitutioner på det sättet inte bara bevarat samlingarna, utan de har också ansett sig själva som den kanske bäst lämpade institutionen eller aktören egentligen att sprida kunskap om sina samlingar. Genom att till exempel dela bilder med en öppen licens kan vi ju också tillgängliggöra till publiken en möjlighet att tolka kulturarvet själv. Det betyder ju att de kan använda bilderna i en egen publikation. Det betyder att hembygdsföreningarna kan gestalta egna utställningar med material som finns hos oss. Och de behöver inte be om lov. Vi ser det hela också som en demokratisk rättighet helt enkelt. Till kulturarvet hör ju till oss alla.
Det du säger om öppna data låter ju så fantastiskt och väldigt bra. Men vilka är de vanligaste skälen till att inte datan är så öppen som man kanske skulle önska, tror du?
Ja, men det finns ju, alltså skulle jag säga, både en utmaning när det gäller kulturen kring öppenhet. Det var du ju lite inne på i början. Att vem tror kulturarvsinstitutioner att de kan, alltså hur tror vi att vi kan lita på publiken att använda det här? Det finns ju till exempel kulturarvssamlingar som är ganska känsliga. Tänk på till exempel samlingar om förintelsen. Ska alla kunna använda det här materialet? Det är också en avvägningsfråga helt enkelt. Men sen finns det ju också juridiska anledningar varför man inte kan tillgängliggöra allt på ett öppet sätt. Vi har också lagar som till exempel GDPR och andra rättigheter, som alltså andra juridiska lagar som gör det svårt att dela. Men sen är det också en kompetensfråga. Alltså kulturarvsinstitutioner gör sig ganska sårbart ibland när de tillgängliggör saker. För att man kan inte nödvändigtvis granska varenda post eller varenda föremål, varje bild som man publicerar. Då krävs det ganska stora förutsättningar och kompetens i personalen att kunna göra den bedömningen.
Hur gör du rent praktiskt när du tillgängliggör någonting från Sörmlands museum till exempel? Berätta om en vanlig dag på jobbet.
Till exempel har vi jobbat med en väldigt fin samling, nitratnegativ. Det är alltså en fotosamling som är superkänslig för att nitrat som material förstörs med tiden och då digitaliserar man ju också för att kunna bevara motiven på filmen på negativet. Och då är ju nästa frågan för oss alltid hur vi registrerar det i databasen och är det här någonting som är av intresse för alla, och i de allra flesta fall är det det. Även om det finns bara en person där ute som kanske hittar sig själv på bilderna eller en släkting eller sitt torp, då har vi redan en intresserad publik där ute. Och då klickar jag helt enkelt på en knapp i vår databas att det ska vara publikt. Och det viktigaste är ju då att den också får rätt licens. Det betyder alltså att jag till exempel märker upp det, att det är fortfarande upphovsrättsskyddat och att man då använder standardiserade licenser som Creative Commons-licenserna. Men det viktiga tror jag också vad vi måste göra mer med, att gå ifrån våra egna plattformar som till exempel en egen webbsida eller våra egna sociala mediekanaler. Utan att också gå dit där publiken finns. Och i vårt fall är det ju till exempel så att vi tillsammans med biblioteksutveckling här i Region Sörmland jobbar med Wikimedia-communityn. Det betyder alltså en volontär-community som jobbar med att tillgängliggöra kunskap på ett öppet sätt. På till exempel Wikipedia eller Wikimedia Commons, som är alltså en öppen mediedatabas. Och det som är så fantastiskt är ju när vi tillgängliggör våra samlingar där är att de då kan också användas till exempel i Wikipedia-artiklar. Och det är otroligt fascinerande att se hur våra samlingar som kanske oss aldrig har använts i våra utställningar eller som inte har tillgängliggjorts av oss på något kurerat sätt. men som sen plötsligt dyker upp i Wikipedia-artiklar om ämnen som vi aldrig hade tänkt på. Och då ju inte bara typ svenskspråkiga Wikipedia, utan i hela världen.
Så genom att ni la ut data öppet så kunde andra bygga på den med ny kunskap, kan man säga. Kunskap ger kunskap.
Ja, men precis. Och alltså, det som jag tycker är också otroligt viktigt att komma ihåg är ju, vi får ju tips också om våra samlingar genom att publicera dem öppet. Det betyder alltså, ju längre föremålet kommer i världen, eller bilden på föremålet, desto större är ju också chansen att vi får feedback om den. För att alltså, vi har 85 000 föremål i våra samlingar och lite mer än 1 miljon fotografier. Vi kan inte vara experter på allt som finns där. Och vi får ju dagligen mail, kommentarer på nätet om just, ja men där har ni, alltså det är fel, det är inte ett verktyg som används i det här sammanhanget, utan min morfar har använt det så här. Och då kan vi också använda den kunskapen för att berika våra samlingar.
För att det här ska bli verklighet då, om man tänker sig på ett bibliotek till exempel, vad krävs då? Krävs det någon eldsjäl? Krävs det att IT-avdelningen är involverad eller att verksamhetschefen sätter ett beslut, eller hur får man igång det här så att det blir en process där man kan öppna fler data?
Jag tror som så ofta är en blandning av alla de där aspekterna som du har precis nämnt. Jag tror nog att det som är ganska intressant med öppen data är att det krävs egentligen så lite teknik. Jag hade häromdagen en diskussion med några representanter från hembygdsrörelsen som inte ens har en egen databas, som kanske har en kamera för att de privat äger en. Och då är ju frågan, vad kan vi göra för att vara med i det här? Och det krävs inte så mycket mer. Tänk om du går ut i en by i Sörmland och du bara dokumenterar med din mobilkamera gamla byggnader som kanske inte har dokumenterats de senaste 50 åren. Du lägger ut dina bilder med en öppen licens, till exempel i en sån kampanj som Wikimedia Community har som heter Wiki Loves Monuments, där volontärer runt om i världen dokumenterar kulturarv. Så att andra kan sedan använda dem. Att forskningen kan använda de här bilderna, den informationen som du bidrar med, för att faktiskt kunna se hur till exempel en runsten eller en gammal slott har utvecklats över tid. Och när vi pratar alltså bibliotek eller andra stora institutioner, där är det ju oftast en blandning av man behöver anställda som brinner för öppenhet och för samarbete med publiken. Men också faktiskt för en förändring om hur vi just ser på publiken. För att länge har det varit så i kulturarvssektorn att man såg sig själv som, ja men vi som institutioner, till exempel kurerar utställningar, eller vi publicerar en bok, eller vi bevarar arkivhandlingar, och sen släpper vi in publik när vi är klart med processen. När det gäller öppna data är det ju så, eller överhuvudtaget digitalt tillgängliggörande, det är att samarbeta med publiken, för det är ju aldrig klart. Alltså, i och med att datan förändras, till exempel, alltså i regionen har vi ju till exempel data om vilka klimatutsläpp våra olika byggnader har. Och det kommer ju alltid med data om sådana. Alltså det kommer alltid med, tillkommer alltid information som förbättras, eller som alltså bara genom tidens gång förändras. Och då är man ju också ansvarig, tycker jag, att ha en löpande dialog med publiken om att uppfylla den här verksamheten, de kraven som ni har där ute. Hur kan vi bli bättre på det här så att det blir nästa gång, i nästa version, ännu bättre?
Så där museet blir någon som också har en dialog med besökaren på ett helt annat sätt än vad som hände förut. Är det så du tänker?
Ja, men precis. Alltså, jag hade ett jätteintressant exempel. Vi har ett samarbete med en folkhögskola här i Nyköping. Och där kommer alltså eleverna hit under flera tillfällen och gör forskning på olika ämnen, till exempel om historiska byggnader eller historiska företag här i Nyköping. Och sen skriver de alltså Wikipedia-artiklar om just de här ämnena. Och det som är ganska intressant är att tidigare har samma projekt, alltså som handlar om lokalhistoria, lett till att eleverna skulle då ta fram affischer. Men det som är otroligt roligt att se är att eleverna känner ett mycket större ansvar om det som de gör faktiskt blir publikt. Att det är inte bara de själva och kanske lärarna som ser det, utan att de vet att det här blir publikt på riktigt. Och det som är ju så fantastiskt till exempel med Wikipedia är ju att det är ju inte bara de som jobbar på en artikel. De jobba vidare på en artikel som redan har funnits, som de berikar med den kunskapen som de har lärt sig under de senaste veckorna. Och sen är det direkt någon annan volontär som går in, rättar språkfel, tar kanske bort information för att det tillhör inte ämnet som de... Och då blir det också en dialog mellan civilsamhället på något sätt om vad är det som är relevant information om historien. Och där står vi som museum, alltså vi blir ju mer någon sorts plattform för den typen av konversationer. Och vi kan vara delaktiga i processen genom att till exempel tillhandahålla bra bilder, källor och så vidare. Men vi engagerar fler i att vara en aktiv del av processen.
Händer det att du också skriver på Wikipedia?
Ja, absolut. Det som är så roligt att jobba på olika museer är ju också att man lär, alltså man, just i samlet är det så att man också lär känna det här länet genom samlingarna och historierna som de berättar om. Så jag skriver ju till exempel ganska ofta om till exempel kvinnliga författare eller kvinnliga figurer eller historiska kvinnor som har bidragit till historien på något sätt. Men som tidigare har aldrig varit med i historieskrivningen. Då är det till exempel en lärare, den första kvinnliga läraren som vi har haft i Nyköping, som jag då har bidragit med från våra samlingar. Men det är ju många fler möjligheter också. Och jag tror att alltså, vi och biblioteksutvecklingen har ju samlat, vi samordnar skrivstugor som alltså är en gång om månaden, där vi bjuder in både publiken men också till exempel våra kollegor på regionen att lära sig hur man skriver på Wikipedia. Det finns många fördelar, det finns utmaningar med att skriva Wikipedia-artiklar. Men jag tror det som är väldigt viktigt är att man förstår hur sådana rörelser men också plattformar fungerar för att kunna vara så källkritisk som vi ska vara som samhälle också idag. Och just i regionen finns det ju så många olika yrken med så mycket kunskap om olika ämnen att det är väldigt roligt att bidra till en källa som är så relevant för oss alla. Och då är det ju, kan det ju vara allt från till exempel sjukhusbiblioteken som kan bidra om medicinska artiklar. För att det är i många länder där man inte har så bra tillgång till eller enkel tillgång till kunskap om sjukdomar och så vidare. Så då är det ju viktigt att vi bidrar till exempel med källor eller information som är öppen tillgänglig.
Vad är det för data du ser att biblioteken borde dela med sig av mer då?
Bibliotek har ju inte bara nya böcker utan också ganska gamla böcker som ofta är upphovsrättsfria. Och då är det ju så att man kan bidra med att till exempel digitalisera böcker och tillgängliggöra dem så att de blir läsbara. Det finns plattformar just för öppna upphovsrättsfria böcker och litteratur som till exempel Wikisource som är ett systerprojekt till exempel Wikipedia. Där man kan läsa många böcker helt gratis och kostnadsfritt. Alltså är upphovsrättsfria som de blir efter, alltså 70 år efter författarens död i de allra flesta fall.
Det är kanske dags att koppla in en expert från Bibblans sida på öppna data.
Ja, det kan vi göra. Jag kan trycka på en till knapp här.
Vi har med oss Clemens Neudecker från Berlin State Library och de har SBB Lab där. Hi Clemens!
Hello, nice to be here. Thank you. Hello.
Could you please tell us a little bit about the SBB lab that you're working on?
Yes, of course. So the SBB lab, I think, is a continuation of some work that I started already at my previous employment at the National Library of the Netherlands, where we were, I think, the second library lab following after the British Library that was initiated in Europe. And we had some very good response to this and found that to be a very interesting new way of looking at our work and how we present ourselves and our data to users. So when I joined the Berlin State Library, the idea was obvious to do that again in another library setting and in another country. So we came about to start this from a kind of grassroots movement. So voluntary colleagues who were inspired by the idea from different departments. I think this was already an important founding moment to yeah, come together and think about such a lab as a virtual space where we can present our data, some of our tools and services, maybe that are in a bit more experimental stage, in a way that would be a bit more letting loose of control towards the users. So to not give them a very prescribed environment to discover or search in the data, but just give them access to the raw data and let ourselves be surprised what they come up with.
But in order to visit this data lab, I don't go to the library, I go online?
Yes, so you go online, it's a website that is linked from the homepage of the library, but it has its own website and it has a bit of a different look and feel, say, than the corporate, rather heavy website. It's really supposed to be obvious also to the visitors that they are visiting a bit of a different environment, even if it's online.
Interesting. I need to go online and check, because I think I have a feeling of what a chemical lab looks like, but I cannot imagine a data lab. How would you describe a data lab?
Yeah, I think the lab metaphor is a bit stretched here. This comes, I think, really from the idea initially that there would also be like a room or space where you would have, for example, instruments or tools that you could like just play around with to do experiments like you would do in a lab. The idea is also maybe at some point to really be able to do these kinds of activities in the lab, either virtual or physical. At the moment, we are a bit behind that vision in the sense that we offer, basically different websites than in this online lab where people can get information, how to get access to data in ways that we don't normally publish on the main website or in the digital collections. And also, to maybe play around with some web-based applications that have a bit of a playful or experimental approach to the data.
Now I also understand that I talk with a person who started the data lab of the library in Netherlands, and I am talking to the person who started the data lab in Berlin in Germany. So please tell us, give us some tips for success in case someone who is listening here wants to create a data lab on a library in Sweden.
Oh, well, so I hope there are already now many good examples of library or cultural heritage labs. I think we've seen that really as a pattern that emerged also in other heritage organizations. There is a very nice international GLAM Labs community that helps connect these cultural heritage professionals active in labs environments, and where I'm sure one can find also some inspiration. What I think is important, and this is something, if I'm honest, we are also still struggling with, is to have a good commitment to the goals of such a lab. So we are currently running our lab, as I said, mainly as a voluntary effort. There is no permanent or paid staff for the lab. But I think this is obviously a bit of a barrier to make it more successful, but it's still, it's run on passion as its main fuel. So that is, I think, also a necessary precondition. And what you need is really a mindset and ideally also policies that allow a more open way to open up the library. So I think this is really the core idea here, to let go of the control, to not predetermine the experience of the user.
If you could decide and choose whatever you want, what data is your dream to open up?
Well, all of it, I would say. But the Berlin State Library is one of the largest research libraries in Germany. We have, I think, about 12 million books, and we will continue probably for hundreds of years to digitize and open them up. A special case here, I think, is that we're part of a bigger cultural heritage foundation. So we work under the same umbrella with a number of museums. And we sometimes get the archives of important individuals. For example, recently we were given the archive of Leni Riefenstahl, a famous German photographer with a Nazi affiliation. And so here we have a very interesting corpus, because there are ethical aspects to consider opening it up. It's different items. So there is photographs, there is handwritten material, there are letters, there are prints, and this kind of diversity that really shows like the richness of the cultural heritage from multiple dimensions, but also connected to the challenge of how to responsibly make that available in a digital way that is also useful then to the end user and not restricted, but also still curated. I think that has some very interesting challenges in it.
Thank you so much, Clemens Neudecker, for the opportunity to talk with you here on the podcast, Hållbara Bibeln.
Thank you very much for having me. It was a pleasure.
Larissa, vad får du för tankar nu?
Jag tycker ju egentligen att den här podden är ett fantastiskt exempel på hur öppen data kan fungera. Alltså nu har vi ju bara snabbt tagit oss från Berlin till Nyköping och knutit ihop väldigt olika institutioner. Och det är ju exakt det som händer när kulturarvsinstitutioner tillgängliggör sin data öppet. Vi kan faktiskt länka ihop och få ihop samlingar och föremål och kunskap på ett helt nytt sätt. Ett exempel är ju, om vi tar ett ganska aktuellt fall här från museet där jag jobbar. Det är en svensk prinsessa, Maria Pavlovna, en rysk prinsessa, som alltså har gift sig med en svensk prins, kom från tsariska Ryssland och har sedan bott i USA. Och nu när jag till exempel vill skriva en artikel om henne kan jag bara gå in i Wikimedia Commons, den här öppna mediedatabasen, hitta öppet tillgängliga bilder. Jag kan leta i arkiv i Tyskland där hon har dött och kan leta i bland hennes brev som hon har skrivit. Men jag har också hittat spår efter henne i amerikanska arkiv där jag har till exempel hittat en kort film om henne som ett universitet har publicerat. Och det gör oss helt andra möjligheter att faktiskt berätta om kulturarv från många olika perspektiv. Och det som är ju också så intressant när man lyssnade på Clemens är ju det här med att vi tillåter också andra och vi möjliggör att andra kan berätta om historien. Och öppen data är ju så mycket mer än kulturarv såklart. Men jag kommer på många olika exempel på hur civilsamhället och företag använder öppen data idag. Jag hörde bara idag att det finns en ny app till exempel tillgängligt som man har byggt på KSAMSUK som är den nationella datainfrastrukturen för kulturarvsdata. Och där finns alltså nu en app som ingen stor myndighet eller något museum har utvecklat som ger dig tillgång till alla svenska fornlämningar runt omkring dig. Och där kan du bocka av vilka fornlämningar du redan har besökt och så vidare. Eller så finns det studenter som har byggt ett verktyg för skogsägare att ta hand om skogar som har problem med granbarkborre som också bygger på öppen data och sån information. Och det är så många saker som aldrig hade varit möjligt om inte institutioner hade öppnat upp sina pärmar på digitala sätt och vis.
Det finns så stora möjligheter med öppna data. Tusen tack Larissa Borg för att du har delat med dig om allt du kan om öppna data.
Tack så mycket Therese.
Du har lyssnat på Hållbara Bibblan, en podd från Biblioteksutveckling Sörmland om bibliotekens arbete med Agenda 2030 och de globala målen. Och vi som producerade podden heter Therese Raymond och Kjell Eriksson.